Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Det är ganska många som lever passionslöst. Oftast är det hon som inte vill ha sex och han vill ha sex. Man tar avstamp i och får kraft i att svartmåla den andra. Så att man blir mer osams vid en separation än man skulle behöva vara. För att man själv tycker att det är dåligt att man gör det här. Och det är det där jag egentligen verkligen vänder mig emot. För de som blir lidande där, det är ju barnen.
2021 var det totalt 23 647 skilsmässor enligt Statistiska centralbyrån. Och ett genomsnittligt äktenskap som slutar i skilsmässa varar i 11,7 år. Under pandemin gick statistiken upp och inkluderar vi separationer blir mörkertalet stort. I år förefaller skilsmässor att minska och en högst trolig anledning är den försvagade ekonomin. Man upplever sig helt enkelt inte ha råd att separera från sin partner. Men verkligheten är fortfarande att tusentals människor lämnar en relation varje år. Familjedrömmar krossas och barn tvingas acceptera nya livsvillkor. Varje separation är unik, men ofta innebär det en livskris, oavsett om du är den som blir lämnad, lämnar eller om separationen sker i samförstånd. Idag har jag bjudit in Marit Danielsson som är journalist, författare och ena halvan av duon i Skilsmässopodden. Sedan 2016 driver Marit podden som jag själv hittade till i samband med separationen från mina barns pappa och som jag fortfarande lyssnar på varje vecka. Och veckans tema för livshjulet, det är sunda separationer, och idag vill jag prata med Marit om hur vi kan göra för att få en så bra separation som möjligt. Jag heter Anna Hegerstrand och du lyssnar på ett nytt avsnitt av Livshjulet med veckans gäst Marit Danielsson. Varmt välkommen till Skilsmässopodden, höll jag säga. Till Livshjulet, Marin.
Tack så mycket.
Jag är så glad att du är här. Jag har ju liksom följt dig och Magnus i många år. Jag separerade 2018 och då hittade jag till er. Och så har jag lyssnat tillbaka då.
Du har backat och lyssnat också. Ja,
så är det. Ja. Och ni har ju drivit er Skilsmässopodden tillsammans i 6,5 år. Hur kommer det sig att ni startade den?
Ja, men det började nog med att jag skilde mig själv då för ett antal år sedan. Och jag kände väl att det var ett sånt otroligt glapp kring liksom att människor lovar och vill leva tillsammans naturligtvis. Men så väldigt många ändrar sig och vill inte längre leva ihop eller klarar inte att leva ihop. Och det där glappet mellan idén och verkligheten, det är liksom helt bara fyllt av skam och skuld och känslor av misslyckande. Och det kände jag var så otroligt fel. För där badar alla i så dåliga känslor, lite grann i onödan också. Och det blir värre för barnen när man tror att det här är fel, medan det kanske bara i den situationen var det rätta. Så jag ville liksom prata om det. Och Magnus, min poddpartner, han var med på detta. Ja. Så att det blev vi som gjorde det.
Ni jobbar ju med content båda två.
Ja.
Fast på lite olika sätt.
Ja. Mm.
För du är ju, Magnus jobbar med tv, tar fram format för tv, va?
Japp.
Och du jobbar som, du var tidigare chefredaktör på Vi Villa.
Japp.
Jag jobbar idag som författare.
Ja.
Släppte ganska nyligen boken Underbart inte är nog.
Yes. Men den kom nyss som pocket också. Den kom i fjol men kom som pocket nu.
Och då är min fråga, finns den som ljudbok?
Ja.
Ja, den gör det.
Ja, den finns som ljudbok på alla de här tjänsterna.
Vad härligt.
Ja.
Och nu, vad håller du på med nu?
Nu skriver jag på nästa bok.
Och som handlar om, är det relationer också?
Ja, fast det handlar mer om faktiskt föräldrar som har svårt att släppa barnen, fastän barnen är vuxna. Alltså där man förväntar sig att barnen ska uppfylla ens egna drömmar, fastän man egentligen bara har ett liv var, så att säga.
Du gräver lite där du står, för jag vet att du ska släppa iväg dina. Det är ett litet tag kvar, va?
Ja, jag har en som har flugit ut ur boet, men en som är kvar. Men jag hoppas att det inte handlar om mig, för föräldrarna är ganska så grymma, tycker jag. Jag tycker att det kan bli väldigt hemskt när föräldrar försöker få barnen att uppfylla deras drömmar.
Men du tar ändå avstamp i en situation du kan relatera till starkt själv.
Ja, det kan jag kanske göra. Ja.
Mm. Och det som är värt att säga är att du och Magnus, ni har ju varit tillsammans länge.
Ja, det har vi nog.
Men ni lever fortfarande som särbos?
Ja, vi har aldrig flyttat ihop faktiskt. Det är någonting med det där som jag har kommit på. Att jag behöver... Jag är ganska introvert egentligen. Vilket kanske inte syns, men jag behöver mycket ensamtid. Och när jag lever med någon så tycker jag att det blir hushållsarbete av alltihop. Att det blir så mycket sånt man ska hålla på och deala med och prata om. Men vi har ett sommarställe ihop som vi har köpt nu. Där vi är en hel del.
Och jag tycker mig märka att det pratas en del om i podden att ja, men om några år kanske, och vem vet, vi kanske bor ihop.
Ja,
det är som att ni flörtar lite med tanken.
Ja, vi har varit ihop i 15 år nu. Och förr eller senare ska väl någonting kanske ändras. Fast ja. Jag vet inte. Vi får se.
Ja, så är det. Du, vad tycker du att du har lärt dig i ditt arbete med skilsmässopodden?
Ja... Nej, men jag får nog, jag kanske har fått en fördjupad känsla av det här som jag tycker är svårt att förstå. Jag förstod det inte själv när jag skilde mig. Att vissa, jag trodde så här, att jobbar man på en relation så kommer det att bli bra. Men det tycker jag inte är fallet riktigt. Utan det kan finnas såna olikheter som inte riktigt går att överbrygga. Och då tänker jag på sånt som kanske värderingar till exempel, grundvärderingar kring hur man ska sköta pengar eller kring hur man ska uppfostra barn eller vad är en man, vad är en kvinna och så vidare. Om man är för olika där, det går liksom inte att gräla ihop sig om vad som helst.
Nej.
Så att jag är mycket mer, jag själv höll ihop mitt förhållande, vi var ihop fastän vi hade det dåligt i väldigt, väldigt många år, för jag tänkte att skilja mig, det gör jag absolut inte. För jag tänkte att det är liksom en plikt mot barnen. Men nu kan jag tycka att väldigt, väldigt många kämpar så länge. Och kämpar kanske för länge. För det blir heller inte bra för barnen nödvändigtvis. Så jag tänker att jag är mer öppen nu för att det här projektet kanske inte kommer att lyckas. Och jag är lite mer, jag har större frågetecken kring projektet Kärnfamiljen i alla skeden av livet liksom.
Och precis som jag sa här i introt, så 2021 så var det ju över 23 000 skilsmässor. Och det visar ju att projektet
verkligen.
Äktenskap och kärnfamilj.
Och då är väl ändå inte de inräknade här som inte har gift sig, utan det är bara av de som har gift sig som syns
bara
i den statistiken.
Ja. Och väldigt, väldigt många fler separerar ju också.
Ja.
Men om vi bara går tillbaka till skilsmässopodden då, vad har den gjort för din och Magnus relation?
Ja, men länge tänkte jag att nej, men den gör nog inget för vår relation. Men för att sen, det är inte så att vi sen fortsätter alltid prata om relationen. Men jag har ju kommit på att det gör den ju såklart. Dels så får vi en timme varje vecka när jag lär känna honom väldigt mycket mer. Och sen tror jag också att den kanske gör mig ganska trygg i relationen. Han vet mer vem jag är, jag vet vad han är och vad han står för. Så det kanske ändå blir en bas. Och sen så har man nog en lägre tröskel till att komma in på de ämnen som kanske är lite jobbiga. Men jag tycker inte att vi är så bra på det nödvändigtvis, utan podden är lite grann en frizon.
Ja, där får man prata om ämnen som bränns.
Ja, det är bara bra liksom.
Och hur mycket censurerar ni? Vad är det vi lyssnare inte får höra?
Från början så grälade vi ganska ofta. Då klippte vi bort de gräl som var rent privata. Eller där man var så arg så att det skulle bli otrevligt att lyssna. Men man får ju höra mycket olikheter. Man får ju höra ganska mycket. Ja, du kan väl sätta ord på det. Jag vet inte om det är bråk eller tjafs eller vad det är.
Nej, men det är verkligen, ni har ju olika åsikter om ganska fundamentala saker.
Ja.
Och då menar jag, vad är det som gör att det funkar mellan er? Att ni inte separerar trots att jag vet att ni har ganska olika åsikter om barnuppfostran till exempel.
Ja,
nu har ju inte ni gemensamma barn.
Nej, precis. Det är till exempel. Vi är väldigt olika där. Och jag kan bli provocerad av hans sätt och han blir provocerad av mitt sätt. Liksom med våra respektive barn. Men vi behöver ju då inte lösa det. Eftersom barnen är stora och vi inte bor ihop.
Och det präglar inte din syn på honom? Att så här, jag kan inte riktigt respektera det här.
Men så kan det bli. Och tvärtom. Att det kan bli så att jag tycker att han gör fel. Eller är feg eller är någonting. Och han tycker väl något motsvarande om mig. Och det färgar min syn på honom. Men jag tänker också att eftersom de problemen inte så att säga får en konkret issue i vardagen så ofta, utan väldigt sällan, så blir det något jag kan leva med. Det är värre när det är saker som väldigt ofta dyker upp. Då färgar ju det in hela vardagen till slut. Och då har man ett reellt problem. För det kommer aldrig att bli perfekt. Och det tycker jag heller inte är intressant att det skulle behöva bli.
Nej, och det är ju en utopi, en perfekt
relation. Ja, verkligen.
Relation.
Ja. Så det är väl sådana saker. Vi har också ganska olika konfliktstil, han och jag.
Han är lite mer... vad ska man säga? Du är inte så rädd för konflikt. Han är lite mer men konflikträdd.
Ja.
Uppfattas som det i alla fall.
Uppfattas som det. På det sätt som kanske, som han säger också då, att många män är så. För att män har inte det språket riktigt. Sen är jag kanske mer konfliktbenägen. Eller jag är ganska sugen på olikheter att prata om dem. För där finns ju något roligt.
Så
att,
du letar ju upp det ibland.
Ja, det gör jag ju. Det är ju där det finns något.
Ja. Jag kan känna igen mig själv i din stil mot Magnus.
Ja.
Och jag tror att om min sambo hade lyssnat så hade han också kunnat känna igen oss i er.
Jag fattar. Ja.
Och jag tror att det är nog inte unikt, utan så är det ganska vanligt.
Mm.
Men du har ju en separation bakom dig.
Japp.
Med dina barns pappa.
Ja.
Ni var inte gifta. Du säger skilsmässa, men jag vet att ni inte var gifta.
Ja, jag tycker de orden är helt relevanta. Det hänger inte på om någon präst har sagt något. Inte för mig. Han var min man och jag skilde mig. Ja.
Ja, precis. Hur var den? Hade du en bra och sund separation?
Ja, alltså... Ja, det var väl därför jag också tänkte att man kan prata om det här. För jag tyckte nog att vi hade en bra separation. Den blev liksom... Och det var ju mycket tack vare honom också. Som ganska snabbt... Vi hade haft det dåligt i väldigt många år. Sen kom det
dåligt
till
som i mycket konflikter eller kärlekslöst?
Ja, kanske både och. Alltså, vår kärlek var mer av det slaget att vi var som syskon. På något vis. Det fanns en kärlek, men det fanns också så mycket i vägen. Och jag kan säga att jag älskar honom fortfarande som min bror, ungefär så liksom. Men det fanns så mycket i vägen. Och våra temperament, alltså det var mycket bråk. Eller liksom, det var inte trevligt, helt enkelt.
Nej, det var ingen harmonisk vardag.
Nej, det var det inte.
Och kan du känna nu så här i efterhand att du har dåligt samvete gentemot barnen för att ni inte separerade tidigare, för att de tvingades leva i det?
Jag tycker att det där är så svårt, och jag har inte dåligt samvete, och hade jag det så skulle jag säga det. För att jag vet att jag gjorde allt, det var de som var ledstjärnan liksom. Så det var det som på något vis styrde. När är det läge för det här? För det finns ju mycket som, i en familj som kan göra att det inte är läge nu att skiljas. Eller det, sen kan det ändra sig och så vidare. Nej, så jag har inte dåligt samvete. Och det tycker jag inte man ska ha om man gör så gott man kan, så att säga.
Nej, men såklart.
Och sen kan man alltid tycka någonting efteråt. Men det är nästan så att jag minns ju varför det var som det var. Liksom.
Var det du som tog initiativet?
Ja, det var det.
Och också stod för att liksom dra i genomförandet då, eller?
Ja, men jag tycker att han var ju så bra på det viset, min ex. Man fann snappade det ganska snabbt. Och kanske också visste att om jag sa så var det så att säga. Och han kom med idén hur vi skulle... För det var ju liksom vårt stora problem. Hur gör vi det här så bra som möjligt för barnen? Och det var han som kom med idén hur vi skulle lägga upp det.
Ja, för vi valde en lösning som många kanske skulle höja på ögonbrynet och inte kunna tänka sig.
Ja, precis. Vi gjorde så att barnen fick bo kvar i lägenheten där de alltid hade bott. Och sen så skaffade jag en etta och han också en liten etta. Det här tog ett tag innan man hade allt på plats. Och sen så flyttade han och jag ut och in i 8 år, tror jag. Och han var där måndag, tisdag. Jag kommer inte ihåg om det var jag eller han. Jag var där måndag, tisdag, han var där onsdag, torsdag. Och sen så hade vi varannan helg.
Alltså ni körde 2-2-3 upplägget hela tiden?
Ja.
Ja, jag tänker, eftersom att barnen får vara i sin miljö, så känns ju det rimligt. Jag är ju separerad sen, vad blir det? Det är 4 år nu.
Jaha.
Jättelänge sen. separerade med en 6 månaders och en 2-åring.
Aha.
Och när jag tänker tillbaka så är jag glad att vi valde att göra det. För det funkade inte alls. Vi hade helt olika värdegrunder att stå på. Och det funkade inte. Samtidigt som vi fick ju leva som en familj ett par år, ett och ett halvt år efter. För vi löste inte att ha barnen ihop. Det var så intensivt med barnen för de var så små. Så där var ju liksom en sån här faktor som att nej, barnen var egentligen för små för att vi skulle separera.
Ja, jag förstår.
Och vi hade ju också 2 olika boenden. Så att en 6 månader ska åka fram och tillbaka. Nej, det var inte helt optimalt. Nej, men det gick inte liksom.
Nej.
Så att jag hade vi haft möjligheten att ha det så, så är ju det en jättebra lösning på barnen. Men frågan är, hur var det för dig att komma till en bostad där han hade varit i 2 dagar? Det var känslomässigt, tänker jag. Och plocka upp hans strumpor.
Nej, men det gjorde jag inte. Alltså det var ju där jag hade bott hela tiden. Med honom och med barnen.
Och där var inga nya partners välkomna så.
Nej, vi hade bestämt bra saker. Det var inte sånt, men nej, men han var kanske också den som... Vi hade vissa regler. Det får inte vara tomt i kylen. Det får inte liksom... Ja, men det där gick bra faktiskt. Men jag tror att det är viktigt att man bestämmer vad man förväntar sig.
Ja.
För annars kan ju det där reta gallfeber på en. Och han var inte slarvigare än vad jag var, så att säga.
Nej. Hur var det då? För du träffade Magnus ganska tätt inpå.
Ja, det gjorde jag. Ja.
Och ni började träffas. Hur var det för honom att... Du hade det upplägget.
Ja, precis. Nej, men det stökade ju till det såklart.
Mm. För han hade varannan vecka då med barnen.
Ja, och... om jag minns rätt så var det så. Nej, men det var väl ungefär den... Det var det han erbjöds, så att säga. Det här var min situation.
Mm.
Och jag var jättemån om att ha en bra relation till min exman för barnens skull. Och vi var ju liksom hela somrarna fortsatte vi att vara på landet ihop. Och vi umgicks mycket sådär för att... Ja, barnen upplevde nog det som bra liksom. Så att det var väl jobbigt att inte kunna vara med den man tycker om, både för mig och Magnus, men det var så det var.
Och hur var det för ditt ex att umgås med dig en hel sommar fast han visste att du gick och tänkte på någon annan? När det också var du som hade initierat
skilsmässan. Jag tror att det både han och jag ganska liksom så här, vi tänker inte så mycket så.
Gud, vad skönt. Så här, jag hade varit så svartsjuk. Både om jag var Magnus och
jag förstår.
Dina barns pappa.
Ja, nej, men väldigt så här lite jordnära. Nu är vi här och vi gör som vanligt. Och när vi var på landet, jag och min exman, så hade vi liksom, eftersom han, anledningen var ju att vi bråkade. Det var därför vi skildes, men när vi var på landet så hade vi så här sägningar. Ja, men nu låtsas vi att vi bara är vänner. Mm. Att, vi, liksom, att du är en vän som var här. Då kanske det, och då gick det lite bättre. Liksom.
Ja. Och inte så nära vän som man inte kan säga vad som helst.
Nej, precis. Viss distans.
Ja. Och hur var det för Magnus? Nu vet jag att han är väldigt lite svartsjuk.
Ja, han är väldigt lite svartsjuk. Mm. Och jag tror också så här, det var ju jag som gjorde slut med min exman. Det kanske hade varit värre. Om jag hade haft kärlekssorg för att min exman hade gjort slut.
Mm.
Men nej, men det gick bra.
Men hur blev det då för... Jag är så nyfiken nu. Hur blev det då för din och Magnus relation när du var hela sommaren på landet med ditt ex?
Ja.
Och ni inte kunde ses och investera tid i varandra.
Precis. Men jag tänker så här, man kan inte få allt.
Nej, men det vill man ju inte... så gärna ha.
Ja, fast om man nu har bestämt att det viktigaste när vi skiljer oss, det är barnen. Då får vi vuxna stå tillbaka lite. Och det tycker jag på riktigt. Vår tid kommer, förr eller senare. Men i de där skedena så tycker jag att det är barnen som ska stå främst. Mm. Och om det är skönt för ungarna att ha mamma och pappa på landet, och mamma och pappa kan sköta sig fastän de har skilt sig, så tänker jag att fine, vi bjussar på det. Det är verkligen inte alla som har en sån relation när man skiljer sig. Det är väldigt många som där det är sårigt och olyckligt och man är osams. Och då går ju inte det. Då är inte det heller barnens bästa att tvinga ihop sig. Men går det så är det nog bra.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Har du pratat med barnen nu när de är äldre och liksom om hur de uppfattade separationen?
Ja. De var faktiskt med i ett av våra första poddavsnitt och berättade om den. Och nej, men de tycker nog att det där var okej. Sen var ju det är inte så att det inte var sorgligt, för jag minns ju liksom när den yngsta, han var 5 år då. Eller han kanske var något sånt, och ja, men jag minns scener i hallen när jag ska gå. Liksom. Mm. Allt det där är så fruktansvärt. Det är så hemskt.
Mm.
Så det var verkligen inte problemfritt.
Nej.
Men det var inte vårt förhållande heller. Det var heller inte problemfritt. Så att det är liksom som ett plåster som rivs, fast mycket värre.
Jag tänker, min äldsta var ju 2.
Ja.
Men första gången han kom till mig, för jag hade min lägenhet uthyrd, och så flyttade jag tillbaka till den.
Ja.
Och första gången han var där och skulle sova, eller vi var där och min mamma var där också, så efter en timme så sa han, nu vill jag gå hem.
Ja.
Och det jag kommer fortfarande ihåg det. Jag blir så här tårögd när jag tänker på det. Ja. Men vi ska vara här. Han ville inte vara där.
Nej.
Det var inte hans hem.
Nej, det var inte hans.
Men det tog också 1 dygn, sen var det hans hem. Han är väldigt så här, wherever I lay my hat.
Bra.
men, och det tänker jag på nu när jag får höra om folk som ska separera.
Ja.
Som har barn som är 4 och 6 då, som mina barn är nu. Att så här, gud vad glad jag är att jag är klar med det
här. Ja, jag fattar.
För att det hade blivit förr eller senare.
Ja.
Så vi rev av plåstret.
Ja.
Mm. Men vad är de vanligaste frågorna som ni får in till Skilsmässopodden? Vad har folk problem med i separationen?
Ja, men det är väl några teman som återkommer mer än andra. Och det är väl att om man har... Det är ganska många som lever passionslöst. Oftast är det hon som inte vill ha sex och han vill ha sex. Och det är en jättesvår fråga egentligen. Mm. Traditionellt sett, och det retar ju upp mig, att i frågespalter då, när det är så är det alltid hon som ska höja sin lustnivå. Då ska man liksom göra saker.
Vad kan han göra för att hon ska vilja?
Ja, precis. Det är liksom inte så här, vad kan han göra för att inte vilja så mycket? Utan det är alltid hon som ska ändra sig då. Ja, men det är en vanlig sak. Och det står väl kanske också för... Ett annat vanligt problem är att det finns ingen kommunikation överhuvudtaget i förhållandet. Det kan också vara att det bara har blivit väldigt, väldigt slätstruket. Och man undrar, är det här skäl nog att skiljas? Alltså man känner inte riktigt att man lever. Man är inte lycklig. Man får inte ut det av sin partner som man vill. Och den är ju lite luddig, då har det väl hänt någonting över tid. Antingen har man vuxit isär eller bara börjat ta varandra för givet. Och den där liksom likgiltigheten som blir inför varandra, den är ganska tärande faktiskt. Kanske en som uppvaktar och aldrig får någon respons, och den andra, eller att det blir ingenting.
Nej.
Det var inte så man hade tänkt sig livet, för livet ska ju vara... fyllt av glädje, och man ska liksom vara varandras källa till något positivt. Men när det då börjar kosta mer än det smakar över tid, så...
Men är det inte vanligt att folk funderar på just det du sa, att är det här skäl nog? Vill jag ha för mycket? Eller, eller nöjer jag mig bara?
Precis.
Att man har svårt att hitta den gränsen.
Jättesvårt. Och det har ju att göra med, tycker jag, att vi har ju så lätt att låta bli att fatta beslut som innebär en action, så att säga. Vi är i förhållandet och glömmer att det är ett aktivt beslut att stanna kvar. Men man tänker, och då är det så bekvämt att inte ta itu med det där andra. Så att det finns ju en stark slagsida mot att man stannar i förhållanden man inte trivs i. Men, och jag vet inte, alltså, hur hittar man gränsen om man har skäl nog? Egentligen så har man det i sitt hjärta. Sen får man ju väga in situationen kring barn och allt sammans. Men man får också komma ihåg att det inte alls är så att barn till separerade föräldrar över tid mår sämre än andra.
Nej. Jag tänker att barn i osunda relationer som har det jobbigt hemma mår sämre.
Såklart. Såklart att de gör det. Och jag brukar tänka så här när man får den där frågan. En test man kan ställa till sig själv, det är så här: om jag hade träffat den här personen idag och han hade varit som han är och jag hade varit som jag är, skulle jag då ha valt honom? Alltså det jag lever i idag, Skulle jag ha valt det livet? För då blir ändå det ett svar på, är det så här jag vill ha det? Och att man får också kanske acceptera att det behöver inte vara någons fel. Utan att, ja, så här är jag nu, 10 år senare. Och så här är han. Man vill olika saker eller har utvecklats eller fick inte ut det. Det är en sorg, men det är inte nödvändigtvis ett misslyckande, för man kan inte arbeta ihop vad som helst.
Nej, och det är ju alltid lätt, men det är alltid lättare att liksom gå en dag till.
Ja,
och inte fatta. Det är ett aktivt beslut att stanna, men det är ett mycket mer bekvämt för stunden aktivt.
Man, jag tror inte att man ser det som ett beslut ens, utan dagarna går.
Ja.
Dessvärre går.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Livet också.
Men vad tror du är de vanligaste misstagen som man gör när man separerar?
Alltså jag skulle först vilja säga att jag tror att det vanligaste är att man inte separerar faktiskt.
Mm.
Jag tror att det skapar mer olyckligt liv så här ackumulerat.
Mm.
Men sen så tror jag också att ett vanligt misstag, om jag håller mig fast vid det lite till, så tror jag att man, liksom, man hoppas väldigt länge på det som är omöjligt. Man hoppas på att det ska bli som det var för 10-15 år sedan kanske.
Mm.
Det kommer ju inte att hända. Men det är den minnesbilden man har.
Mm.
Man lever med någons potential att ja, men egentligen är han en person som jag kan lita på. Eller egentligen. Men nej, det man har det. Och det är det jag tycker är ett misstag. Men sen så tycker jag också här att man svartmålar ju ofta, eftersom många upplever det som ett misslyckande och en skam att skiljas, så tar man kanske oftare än man behöver, man tar avstamp i och får kraft i att svartmåla den andra. Så att man blir mer osams vid en separation än man skulle behöva vara.
Mm.
För att man själv tycker att det är dåligt att man gör det här. Och det är det där jag egentligen verkligen vänder mig emot. För de som blir lidande där, det är ju barnen.
För att man rättfärdigar separationen för sig själv.
Ja.
Och för andra
man
kanske.
Samlar. Man, för så har det ju varit länge. Att så fort jag ska skilja mig, då vänder jag hela min släkt emot min partner. Mm. Och liksom får ur allting dåligt med den personen.
Mm.
Alltså det tycker jag är ett jättestort misstag. För det här är en människa du ska samarbeta med resten av ditt liv. Med barnen. På ett eller annat sätt.
Och som du ju faktiskt har älskat och som fortfarande har fina sidor kvar, även att inte ni just passar att leva ihop.
Ja.
Att använda barnen som vapen, tror du det är ett vanligt misstag?
Ja, det tror jag nog. Det tror jag nog tyvärr.
Mm.
Och det tycker jag är så. Ja, så tycker jag inte att människor får göra. Alltså jag vet inte hur det.
Nej. Det är lite roligt, för när jag och mina barns pappa separerade, då använde vi vår parterapeut som vi började gå hos när vi blev gravid med vårt äldsta barn. Och som följde oss genom hela relationen och alla kriser. Och sen så blev han vår familjeterapeut när vi separerade. Och i och med att vi hade en så tuff situation med barnen som var så små, så var det ju sådär att vi också längtade ut. Jag hade varit gravid 2 gånger på jättekort tid. Det är bara 1,5 år mellan barnen. Så jag längtade ju ut efter att liksom dejta och ha mitt liv.
Yes.
Jag har ett ganska stort ego. Så jag vet att han sa det en gång så här: det är lite svårt att vägleda er, för att många som kommer till mig, de bråkar ju om barnen. Ni bråkar om att slippa träffa barnen.
Det fanns ett uppdämt behov.
Ja, men verkligen från båda. För att vi också behövde ha barnen isär. Så vi var ju som 2 ensamstående föräldrar och fick leva som en familj, fast åt skilda håll liksom, och göra saker ihop. Så vi var bara såhär, nu får du ta barnen. Så det var lite omvänd situation.
Men det tror jag också är ganska vanligt att båda två är ju så upptagna ofta nu med arbete och så vidare, så att man behöver verkligen den där lediga tiden.
Hur var det för dig när du separerade och att vara ifrån barnen halvtid?
Jag tyckte det var jättehemskt. Det var jättehemskt, men när det sen. Och det har nog att göra med att, alltså det är hemskt i början, för man har liksom inte vant sig. Man tänker på dem hela tiden. Sen när när man vänjer sig lite grann så inser man att den tiden som jag inte är med barnen, ungefär som att, ja men gud, den behövde jag. Den kan jag använda till någonting som gör mig liksom, ja men man måste nästan laga sig själv lite grann efter en separation. Så att jag tycker att det var ett ganska kortvarigt problem ändå. Och sen så hade ju inte vi varannan vecka, så jag fick ju nästan alltid se dem, inte imorgon men nästa dag kunde jag tänka. Precis. Och det kunde också hjälpa lite grann.
Ja. Jag tycker det värsta var, jag tyckte det var, för vi hade också 2-2-3 så det var inte så långa sjok. Men de här kommentarerna man fick från bekanta var det väl mest som så här, åh, ska ni göra det här när de är så små? Jag skulle aldrig kunna vara utan mina barn. Ungefär som min stora egoist.
Just det.
Och det var ju liksom så här, jag kände aldrig något dåligt samvete, för jag visste att barnen hade mycket bättre. Men,
ja, och det är klart att en förälder säger, men det är också ganska insiktslöst, för de vet ju inte, man vet ju aldrig vad andra människor lever i, vad man har att välja på. Liksom.
Nej, men precis.
Det är så dumt.
Ja, men precis. Och då kan jag säga att de visste om en del i situationen, och ändå kommer de här kommentarerna. Ja. De här riktiga morsorna som jag får lite så här eksem av. Men aha, och fler misstag man gör. Använder barnen som vapen, svartmålar varandra.
Nej, men jag tror också, alltså rent så här mentalt så tycker jag att man ska undvika att tro att det är fel att skilja sig. Och att det är ofta så också att den som lämnar får väldigt mycket skit för att den lämnar. Där får man som utomstående bland annat då också tänka på att det kanske bara är ett svar på att den andra har liksom betett sig illa inom relationen. Så att man får göra sig lite immun mot andras föreställningar och vad andra tycker och tänker när man separerar. Man får inte lyssna för mycket på det, för det, de har ingen aning.
Nej.
Nej, men jag tycker också att det är alltså att en viktig sak tycker jag är att man ska vårda relationen till sitt ex. Om man orkar och kan, om man är den som lämnar, så har man ju ett försprång alltid. Man har tänkt länge på det här. Och man har kanske, man har liksom gjort en mental förberedelse, medan den som blir lämnad är liksom i chock. När man själv då är redo, man har sagt det här, man är redo att ta itu med det. Och där tycker jag att liksom, det är bra att inte påskynda det för mycket, utan låta den andra personen också landa i det här. Att man inte har så bråttom. Idealiskt är ju om man kan se också att vi gör den här separationen i någon mån tillsammans också. Vi gör det inte bara början tillsammans och inte bara relationen, utan också slutet lite tillsammans. Om man kan se det, så att man inte gör sig själv till fiender. Väldigt lätt hänt, för det är mycket känslor. Men med tiden så kan de lägga sig. Och då är det bra att man inte har bränt alla broar.
Ja. Ja, att tänka långsiktigt och hållbart.
Ja, på något vis.
Hur pratade ni med barnen?
Då gjorde vi så att vi gjorde det tillsammans. Vi hade bestämt innan vad vi skulle säga. Och ut ur munnen kommer ändå något annat. För så att man är så otroligt nervös för hur det här ska bli. Man har ingen aning om hur de kommer att reagera. Och de reagerar. Vi gjorde i för sig. Vi gjorde ett barn i taget. För att liksom kunna möta dem på deras nivå. Den äldsta, han reste sig direkt och sprang ut och skrek, ni har förstört mitt liv.
Oj, hur gammal var han?
Då var han 9. Och den yngsta förstod inte riktigt. Han förstod inte riktigt. Ja, det är så sorgligt. Man pallar inte.
Men jag tänker, jag förstår verkligen det. Men jag tänker i ert fall, eftersom att barnen bodde kvar. Ni tillbringade mycket ledighet ihop.
Ja.
Blev det en jätteskillnad för dem? Mer än att i veckodagarna så var mamma och pappa, ja, i och för sig helger också. Men jag menar, i en familj så är det ju ofta så att en kanske hämtar, en jobbar senare. Det är bara den mentala då kanske.
Precis. Men det är väl det där, ja, men mamma kommer inte hem ikväll.
Nej.
För att då är hon på ett annat ställe liksom.
Mm. Var de med i din lägenhet till exempel? Ja, men ibland, hur mamma bodde?
Absolut, och ibland sov de över där. Vi satt och gjorde läxor och sådana där saker. Det minns de som ganska mysigt. Jag hade en kökssoffa, det var en liten lägenhet. Men en kökssoffa man kunde fälla ut locket på. Och jag tyckte det var så mysigt när de var där.
Ja, nej, men det, för det vet jag att jag kände när jag flyttade till min lägenhet. Den var 38 kvadrat. Ja. Och det var jag och två barn.
Ja.
Och det gick ett litet tag. Mm. Men alltså, de är ju, barnen är ju ändå där man är själv.
Ja.
Och just nu så tycker jag, för vi har också en bra relation, jag och barnens pappa.
Ja.
Och båda har nya partners och alla kommer överens nu. Ja, men att kunna dela upp barnen så att så här, ja, men om någon vill ha lite egen tid. Jag tog en vecka extra i somras med min dotter. Det är ju lyx som kärnfamiljer då kanske inte har möjlighet att unna
precis.
Sig.
Nej, och det har du rätt i, för att min exman tyckte inte om att resa, så att jag gjorde så att varannat år reste jag med ett av barnen.
Mm.
Och det kommer vi ingen att glömma, för det var så härligt att få vara med en i taget och de fick vara med en förälder. Liksom.
Ja.
Skönt.
Och när du och Magnus träffades, hur lång tid tog det innan han träffade dina barn och vice versa?
Det tog nog ett tag. Faktiskt, jag tror att vi träffades kanske som vänner innan, för vi var ju heller inte säkra på håller det här, kommer det att hålla.
Nej,
liksom.
Nej.
Så att vi var nog ganska sena med, och sen så vet jag att jag vid något tillfälle när vi så att säga hade bestämt att vi är ihop, så sa jag det till barnen och så fick de gissa vem det var, och då gissade de på Magnus.
Ja, det var så, han barn vet, förstår mer än man tror.
Precis.
Ja, och idag så, du sa ju att du älskar din exman som en bror.
Ja.
Umgås ni fortfarande idag, även att inte barnen behöver att ni gör det?
Ja, det skulle jag säga. Alltså, vi umgås inte, men vi pratar i telefon. Så fort det är något så pratar vi i telefon med varann.
Mm.
Och är det något så kan vi prata i telefon varje dag om det skulle vara så.
Mm.
Vi var uppe i Dalarna, jag och Magnus, då hälsade vi på honom där uppe i sommarstället igen då.
Ja.
Men eftersom barnen också är större och behöver oss mindre, då blir också den kontakten mindre med exet. Mm. Med åren så fejdar ju det där ut på något vis.
Fram tills kanske barnen ska få familj och man ska gå på gemensamma kalas och sådana saker.
Ja.
Vad skulle du säga i podden nu? Efter sommaren så går ju ofta skilsmässostatistiken upp.
Ja.
Och många separerar. Vi har lagt en pandemi bakom oss förhoppningsvis.
Ja.
Märker ni i podden att trycket ökar med att ni får in mer?
Ja, på hösten är det då. Och fler lyssnar också på hösten.
Ja, det är det.
Ja, det märker man.
Ja. Vilken tid på året separerade du?
Ja, du, när var det? Jo, men det var nog i januari. Det är också en peak.
Ja, efter jul.
Efter semester
där.
Och efter jul.
Ja,
man har hunnit tänka kanske och hunnit ge en sista chans på något sätt. Sådär.
Mm. Och jag vet att jag sa till mina barns pappa 18 augusti.
Ja.
Och sen så separerade vi ett par månader efter, eller jag flyttade därifrån. Så det är ju verkligen så man följer, man passar in i mallen.
Ja, man gör ju det.
Mm. Vad handlar det om, de breven ni får in nu?
Nej, men det är egentligen, det är väldigt mycket. Det kan också vara så här, jag har blivit bedragen, jag känner att jag inte kommer kunna förlåta, eller jag är kär i någon annan. Men det är ganska, liksom, brevens innehåll är ändå så här, de håller ofta de här temana som verkar vara väldigt vanliga. Mycket att man känner att livet inte riktigt har en kvalitet.
Hur gör du och Magnus för att undvika en separation? Hur håller ni kvalitet i livet tillsammans?
Alltså jag vet inte, jag är så dålig på sånt.
Ja.
Jag vet inte. Jag har säkert fel här.
Mm.
Men för mig blir det så här att det viktigaste för mig är att jag tycker om och respekterar den här personen.
Mm.
Och det är en jättekänslig grej. För det behövs ganska lite för att jag inte längre ska tycka om eller respektera på något vis. Men när jag då gör det. Alltså jag gissar att han och jag är en bra matchning. För jag gillar honom mycket.
Mm.
Och han gillar väl mig då också.
Mm.
Och att vi. Nej, jag vet inte. Jag kan inte påstå att vi vårdar relationen. Men jag är ju mycket liksom. Jag skärper mig ju omedvetet mer, tror jag, med honom kanske än jag gjorde förut. Jag tror också att det är så oändligt mycket lättare när man inte har barn ihop.
Mm.
För det är då det läggs som liksom, det blir en sån press och det, man har så mycket mycket som man måste få ihop. Mm. Han och jag, det kanske är ett råd i så fall, att han och jag, Magnus och jag, är väldigt mycket egna personer. Ja. Vi bestämmer inte alls allt ihop. Jag vet inte vad han gör. Alltså han håller på med sitt band 2 kvällar i veckan. Jag gör annat. Vi delar inte allt.
Har ni kontakt varje dag? SMS eller
ringer? Ja, vi messar flera gånger varje dag. Mm. Från 06:30 ungefär när vi går upp så börjar det. Ja. Men,
så ni har det som ett litet shit då, även att ni inte träffas varje dag?
Ja, det gör vi ju. Så är det. Mm. Men jag gillar att inte bo ihop, för då kvarstår ju någon slags spänning, någonting.
Nej, jag vet, det är så ändå spännande hur man fungerar. För jag har ju varit inne på din linje.
Ja.
Och verkligen så här, nej men jag vet, och du vet, när jag träffade min sambo så sa jag, det enda jag vet är att jag vill inte bo ihop med någon. Mm. Jag vill inte ha fler barn och jag vill inte bo ihop med någon. Då hade jag en 2-åring och en 3,5-åring när vi träffades. Och det gick väl ett halvår. Och sen bestämde vi att vi skulle flytta ihop.
Aj, aj.
Och sen så ytterligare några månader. Så när vi hade varit tillsammans i 10 månader så flyttade vi ihop. Med en 3-åring, 4-åring och 5-åring.
Oh.
Nu har vi varit tillsammans i 2,5 år. Mm. Och är fullt liksom bestämda. Eller vi vet att vi vill vara med varandra.
Ja.
Men vi vet också att vi behöver göra små justeringar för att få det att funka.
Mm. Mm.
Så jag tror att så länge man är flexibel och båda inser väl att nej, det var inte supersmart att flytta ihop.
Nej, just det.
Men båda vet också att vi hade varit väldigt missnöjda de här 2 åren om vi inte hade bott ihop.
Ja.
För då hade det lockat så mycket, för vi ville så mycket.
Jag tycker att man ska vara helt öppen för att flytta isär igen. Och fortsätta vara ihop men flytta isär. Det kan, det kan hjälpa många förhållanden.
Mm.
Med lite space.
Ja, men precis. Och det här att fortsätta vara 2 individer.
Mm.
Det är det. Där tror jag att många går bort sig.
Ja.
Men om du skulle ge dina bästa tips då, för om vi pratar om en separation. Vilka är de?
Precis. Om du tvekar år ut och år in, så tycker jag att man ska sätta en deadline.
Mm.
Så att man inte bara skjuter upp beslutet. Sätt en deadline. Om 3 månader, om jag fortfarande inte tycker att någonting har blivit bättre, så ska jag skrida till verket kanske då.
Ska man också då prata med sin partner att
ja,
så här
jag
tänker
jag. Det. För det är ett annat råd jag tänkte på. Att invig din partner i dina allvarliga tvivel. Inte så att man slänger, ska det vara så här så vill jag skilja mig. Utan om du på riktigt går och tänker att du vill kanske lämna relationen. Invig din partner i det, tycker jag. För då finns det en möjlighet att rätta till om det är så. Den får i alla fall tanken med sig och har chans att också agera på det.
Mm.
Sen kan det vara så att man inte ens vill att det ska bli bättre för att man är så less.
Ja.
Och då tänker jag att det, då är det lika bra att säga det.
Mm.
Men sen tycker jag också det här då, att kom ihåg för barnens skull att din partner, ditt ex, ska vara din samarbetspartner framöver. Ni ska vara, prata aldrig illa om barnens förälder. Aldrig, aldrig. För de är en del av den personen också. Och då känner de sig dåliga.
Mm. Du menar prata inte illa inför barnen?
Nej, precis.
Nej.
Precis. Mm.
Man kan tillåta sig att prata illa.
Verkligen. Verkligen. Det måste man få göra.
Ja.
Nej, men jag tycker också att kan man... Det finns ju mycket. Men kan man också tillsammans med sitt blivande ex bestämma att man ska sätta barnen främst.
Mm.
Om man liksom har det som åtminstone mål, så kommer det att underlätta i otroligt många små beslut som man annars skulle tjafsa om.
Mm.
Är det okej att jag direkt presenterar en ny partner? Nej, men det är inte, barnen är inte så sugna på det i det här läget. Deras värld har liksom tappat allt, så att vänta lite. Alltså det blir väldigt många beslut som blir enklare om man har bestämt sig för vad ledstjärnan är.
Mm.
Sen lyckas man inte alltid, för man är osams kanske och så, men som målbild.
Mm. Jag tänker om man sätter upp såna här ledstjärnor och har målbilder och man kommer överens och sen följer inte partnern det.
Då
kan jag bli arg då.
Ja, men jag tänker så här. Ofta räcker det att en har skallen kvar.
Ja.
Och den andra kanske bara behöver lite mer tid. För det är det där som händer. Om en är dum.
Mm.
Ja, såna är vi människor.
Mm.
Men klarar jag då av att inte vara dum tillbaka, så har jag liksom undvikit ett krig.
Ja.
Som
man
barnen
kan påverka
ska vara
sig själv, inte någon annan.
Ja, precis.
Ja.
Så man kan gå undan och skrika i skogen eller vad som helst. Men Det är jättesvårt, men man kan ändå ha det som målbild. För förut tror jag att bilden var okej, att ja, men vi hatar varann nu och vi går på och vi använder barnen och pappa var dum och mamma var dum och så vidare. Mm. Bara man inte har det som bild av hur en separation ska se ut, så kanske man kommer en bit i alla fall.
Mm. Kloka tankar. Och Mari, tusen tack för att du ville komma och dela med dig
av tack, snälla.
Både egna erfarenheter och erfarenheter från ditt arbete med Skilsmässopodden.
Mm. Tack så
och den,
mycket.
Och den finns ju där poddar finns.
Ja, såklart.
Och jag rekommenderar varmt att lyssna på den.
Tack så mycket.
Och så ska man läsa din bok, När underbart inte är nog.
Ja, gärna. Mm.
Ha det bra nu, Marit.
Ja, så, tack så mycket.
Så ses vi igen snart.
Ja.
Hej då. Hej.
Podplay, en del av Power Media.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.